Välkomna till Andreaskapellet denna tisdagskväll när vi ska gå in på avslutningen av Jakobsbrevet. Det känns lite inspirerande faktiskt att vi har kommit så långt. Ibland går det lite sakta, men nu på slutet tycker jag det har gått fort. Huvudtemat för hela Jakobsbrevet, det kan ju sammanfattas med de där orden. Var ordets görare, det är 1:22. Inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och den första delen av Jakobsbrevet är ju att vara ordets görare och inte bara dess hörare. Och den andra delen handlar om att handla vist, levnadsvisdom, att förvalta den kristna tron så att man inte bedrar sig själv. Alltså andra ledet där. Och det har vi gått igenom ganska detaljerat, och nu ska vi som sagt se på avslutningen. Då är det ju så att avslutningen på Jakobsbrevet, som också är dels är det som en sorts sammanfattning på hela brevet, och samtidigt så riktas blicken framåt, för det handlar ju om Jesu återkomst här. Ja, det handlar inte om det, men det finns i texten. Jag undrar om inte vi ska göra som så, även om vi inte hinner gå igenom allting just ikväll, att vi ändå läser hela avslutningen i sitt sammanhang. Och då börjar det i Jakobsbrevets 5:7. Där folkbibeln som jag läser har rubriken "I väntan på Herrens ankomst". Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Se, domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Trons bön. Framförallt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ert ja vara ja och ert nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Får någon av er lida, skall han be. Är någon glad, skall han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som också fick lida, bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sen bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans vill och väg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Så sammanfattar och så avslutar Jakob det här Jakobsbrevet. Och det är ju fullt då med kärleksfulla förmaningar som ni märker här. De är ställda till bröderna. Det står i vers 7. Vänta tåligt, bröder. Och sen kommer det igen i vers 9. Klaga inte på varandra, bröder. Och i vers 10. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn och så vidare. Och i vers 12. Framförallt mina bröder. Och var det inte också i slutet där, vers 19, mina bröder, om någon bland er kommer bort. Så här är ju ingen tvekan om vilka han vänder sig till. Vi har ju sett det tidigare att det här är förmodligen en sammanställning av Jakobs undervisning som man hade då som föreståndare i Jerusalems församlingen. Och det finns ju olika kategorier av åhörare. Och det gäller i ännu högre grad när brevet går ut till dotterförsamlingarna runt omkring i den då bebodda världen. Men här är det ju ingen tvekan om att han vänder sig direkt till bröderna. Och det står också här att de ska hålla ut, så att det är tydligt att de här skarpa anklagelserna som finns innan avslutningen. För han slutar ju den andra delen med att verkligen gå till rätta med dem som kallas här för de rika. De obotfärdiga har jag använt som en synonym här förra tisdagen. Han går till rätta med dem riktigt ordentligt. Och utav den där tillrättavisningen så förstår vi också att det måste ha varit tufft för de trogna, så att säga. De som ville leva ödmjukt och uthålligt. De hade det inte enkelt. Och vi hade det i andra kapitlet också, vill jag minnas. Vi behöver inte slå upp det, eller om det var tredje kapitlet, där andra kapitlet tror jag, där det står att de här obotfärdiga går till rätta med de trogna. Det står inte vad det handlade om för någonting. Det är inga människor som pekas ut, utan undervisningen kommer mera principiellt. Men det är som om det vore människor som skaffade sig makt, så att säga, också långt in i församlingens hägn, genom att använda armbågarna och genom att åtala eller gå till rätta med de svagare. De hade kanske gjort något fel, vad vet jag. Men i kristens sammanhang så ska man ju hantera det på ett annat sätt, som ni vet. Nåja, men nu så kommer i alla fall de här kärleksfulla förmaningarna till bröderna på slutet. Och då ser vi ju i vers 7, och ännu tydligare i slutet på vers 9, att domaren står för dörren. Man väntar alltså aktivt på Jesu återkomst. Jesus hade sagt precis samma uttryck. Jag tror det är Matteus evangeliets 24 kapitel. Jag slår upp där Matteus 24. Just det. Det är de där verserna ni känner igen. Han talar om människosonens återkomst. Och säger han, lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. Fikonträdet var ju det som slog ut i blom senast utav alla träd. Så när det slår ut i blom, då är sommaren verkligen nära. Så står det i vers 33. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Så det är precis samma uttryck som finns hos Jakob. Och Jesus var ju i Jerusalem och Jakob var föreståndare i Jerusalem. Så där i Jerusalems församling så fanns det väl här bevarat och förvaltat det här ordet ända ifrån Jesu egen tid. Att han står vid dörren. Han är nära, och därför så ska ni vara uthålliga. Och ni ska uthärda också svårigheterna. För när som helst kan han komma. Och när som helst väntade man honom också. Nu vet vi att det här fanns i mitt i, så att säga, församlingens förväntan. Men vi var ju lite osäkra på när Jakobsbrevet skrevs. Och vi sa inledningsvis att det spelar egentligen inte så stor roll. Men det är väl troligt att en sån sak som att han står vid dörren och väntar. Det måste ha funnits redan på Jesu tid, alltså år 33 och så 34, 35, 36. Och om det skulle vara så att Jakobsbrevet är skrivet sent, alltså sent och sent, det är ju tidigt i alla fall, men sent i det här fallet, det är kanske 55-60, om det skulle vara så. Om jag minns rätt nu så led Jakob martyrdöden år 62. Så om det skulle vara så sent, så är det ändå som så att det här har följt med, att han kan komma när som helst. Alltså förväntan var väldigt stark. Vi ska inte utveckla det nu, utan bara konstatera det. Men när vi kommer till första Thessalonikerbrevet, som kanske, om man nu inte daterar Jakob så tidigt som jag har gjort, så skulle första Thessalonikerbrevet varit allra tidigaste. Och det vet vi ganska väl när det är skrivet. Det är skrivet år 50, eller 51 möjligtvis. Där utvecklas ju i första Thessalonikerbrevet den här förväntan på Jesus snara ankomst. Och där är ju det ett problem på 50-talet. Om man läser första Thessalonikerbrevet på så sätt att man frågar sig, eller Paulus svarar på frågan varför han inte har kommit ännu. Och då har det alltså gått 15 år, lite drygt. Så det var en stark förväntan. Och den här förmaningen att de skulle vara uthålliga, den behövdes säkert. Nu är det inte det som är i fokus här. Ja, men de här verserna som vi läste här i avslutningen på Jakobsbrevet handlar ju inte om Kristi återkomst i första hand, utan det handlar mer om hur vi ska bete oss i väntan på Kristi återkomst. Och när jag säger hur vi ska bete oss, så är det ju också viktigt att komma ihåg att det är inte frågan om ett särskilt beteende bara för att vi väntar på Jesu återkomst, utan det här beteendet är ju integrerat i evangeliet. De här förmaningarna är en del av evangeliet. Så det är genom att vi lever på det här sättet, eller utvecklar den här livsstilen, vi ska strax titta närmare på det, som evangeliet kommer till uttryck. Det är så det syns. Evangeliet är inte bara ord, utan evangeliet är gärningar, goda gärningar, handlingssätt, levnadsstil. Det syns, det märks att människorna i sin gemenskap är kristna och lever med Jesu Kristi värderingar för ögonen. Det var självklart. Så att det inte bara för att man ska vänta på återkomsten, utan det är ett förvaltande av evangeliet. Och därför så är de här orden naturligtvis lika giltiga idag. För även om vi tycker att vi har väntat länge nu på Jesu återkomst, så är det ju som jag sa förra gången och sagt många gånger, att varje gång som Herrens evangelium kommer nära och blir levande för oss, så är ju hans ankomst nära. Och det var så man tänkte också när vi kom in på 100-talet och 200-talet. Då tänkte man inte så mycket, då stod man inte och tittade upp mot himlen som det står i Apostlagärningarna 1 längre. Utan då tog man emot honom genom evangeliets ord och genom nattvardsfirandet framför allt. Så kom ju Herren till dem på det sättet. Så man hade ett andra glasögon, om jag säger så, när det hade gått något hundratal år. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu, utan det här som jag läste nu, det var då indelat i två stycken här i folkbibeln. Men jag skulle med kommentatorerna vilja dela in det i tre stycken. Det är ganska tydligt att det är tre olika stycken. Och det första stycket är då verserna 7 till och med 12. 7 till och med 12. Alltså en bit in här då på folkbibelns andra stycke. Till och med vers 12. Och 7 till och med 12 handlar då om att hålla ut. Och det ska vi strax fördjupa oss i. Verserna 13 till och med 18 handlar om bönen. Eller närmare bestämt handlar om att vi ska be för varandra. För så står det om man läser noggrannare. Förbönen för varandra. Och de sista två verserna handlar om att beskydda och vägleda varandra. Leda varandra på sanningens väg. Och särskilt de som befinner sig ute i periferin eller som är på väg bort från evangeliets sanning ska vi vara särskilt aktsamma om. Så de tre stycken kan man säga, att hålla ut tillsammans, att be tillsammans och att vägleda varandra tillsammans. Det här stycket nu då, som vi har läst avslutningen, det är inte bara så att det här med Herrens snara återkomst uppenbarligen hör till själva kärnan i den första kristna församlingens gemenskap. Det är någonting som man samlas kring, så att säga. Men det finns ett antal andra punkter i det här också. Och då ska jag räkna upp de punkterna som vi har fått ifrån texten. Förutom då att vi väntar tills Herren kommer, så står det att vi ska inte klaga på varandra. Och det ska jag återkomma till. Och det står ordet varandra. Jag har sagt tillsammans. Att det här är någonting som vi gör tillsammans, för det tredje. Det står också att vi ska be för varandra. Det handlar om de som får lida ibland oss. Och det handlar om, eller de nämns rättare sagt, de äldste. Och det nämns också om att Gud är med de som är uthålliga och att han belönar dem. Och att jag nämner de punkterna beror förstås på att de står här, men det beror också på att exakt samma punkter återfinns i första Petrusbrevets 4:e kapitel, verserna 7-10 eller 19. Jag tänker inte slå upp det, utan jag bara säger det. Och Petrus var ju också i Jerusalems församlingen. Så det talar alltså dubbelt upp för att just de här punkterna var ett så att säga ett levande samtalsämne bland de första kristna vid den här tiden. Eftersom det finns på båda ställena. Och som om det inte räckte, så finns exakt samma punkter i första Thessalonikebrevets avslutning. Det är visserligen ett Paulusbrev, men det Paulusbrevet är ju, som jag sa tidigare, ett av de tidigaste, kanske till och med det allra tidigaste. Så i tre stycken oberoende källor är det kanske inte då, va? För de går till samma källa, alltså gemenskapen i Jerusalems församlingen. Så här fanns alltså ganska tydliga samtalsämnen och sånt som man samtalade om i hemmen förmodligen. Och som man pratade om hur man skulle inte bara förvalta utan förverkliga de här punkterna som jag räknade upp. Jag sa förra tisdagen, minns jag, men jag tror jag säger om det igen. Om ni minns det, så nämnde jag någonting om att de här avsnitten, och inte minst det som är innan här, har blivit levande i modern exegetik därför att de är ju så konkreta. Och socialetiken, alltså hur vi människor lever tillsammans i ett pluralistiskt samhälle, inte minst när vi tillhör olika religioner, är ju någonting som är väldigt viktigt för den moderna eller postmoderna människan. Och då har de här texterna blivit levande. Och tyvärr så har de väl kanske reducerats och kritiserats också. Och jag nämnde då några kritiska invändningar emot att de här texterna har fått sånt så stor betydelse i vår tid. Och det första är tyvärr vi själva en del av, nämligen det här att det sägs ofta när man talar om de här förmaningarna att den som förkunnar eller talar på det här sättet är lagisk. Och jag tror också att man kan vara lagisk om man bara håller sig till de här punkterna, vad man ska göra. Tyvärr så är det väl ett tecken på en brist av på förståelse av evangeliet. Alltså, moderna, postmoderna kristna har inte upptäckt evangeliet så mycket om man säger att det här är lagiskt. Alltså man har inte begripit att det är, som Luther skulle ha sagt, lagens glada gärningar, att det är tillämpning utav evangeliet, att så här vill jag leva, så här vill jag göra. Det är liksom inte den andan som präglar våra församlingar. Och därför så har just den här lagiska synpunkten framförts som kritik. Och ni vet att just Jakobsbrevet, och det var inte bara Martin Luther utan det var ju hans efterföljd också inom lutherdomen, har ju Jakobsbrevet kritiserats just för att vara lagiskt. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Ungefär som att Jakob, han har inte begripit det här, utan han har fortfarande med den judiska lagen och det gamla sättet att tänka sig att man ska tillämpa lagen. Men det hoppas jag att ni som har suttit med här nu i 15 timmar när vi har gått igenom Jakobsbrevet har förstått bättre än så. För det är evangeliska tillämpningar. En annan invändning kommer kanske främst från marxismen eller från det hållet. Där man menar att samhällsanalysen som Jakob står för här är eländig. Därför att här talar man om rika människor som förtrycker de fattiga. Och det finns ingenting i breven som säger att församlingen ska göra uppror mot orättfärdigheten. Att man ska gå i strejk. Att man ska störta de som härskar eller någonting annat sånt. Utan tvärtom så talas ju här om ödmjukhet och underkastelse och så vidare. Så det här retar ju gallfeber på dem som läser det här med vänsterglasögon, så att säga. Som vill se samhället utvecklas på ett annat sätt. Det finns en tredje kritik. Och den kritiken kommer ifrån den moderna naturvetenskapen. Som menar att den här uppmaningen som kommer i vers 14 och så vidare. Alltså, är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste. De menar att Jakob här ger uttryck för en förlegad världsbild som vi inte kan ha. Men om någon är sjuk, då åker man till doktorn. Man kallar inte på församlingens äldste. Det gjorde man kanske då. Och så menar man att såna här bibelställen då är inte gångbara i vår tid, eftersom samhället har förändrats så mycket. Så ni förstår diskussionen. De här verserna är jätteviktiga å ena sidan och diskuteras ganska frejdigt då ur olika synvinklar å andra sidan. Och de som menar att det här är en annan världsbild när man kallar på församlingens äldste om någon är sjuk. Nu händer ju inte det så ofta, kan jag tala om för er. Men det borde hända oftare. Men de som menar att man, som jag då, skulle göra på det här sättet, kan göra på det här sättet, ja, då menar ju de kritikerna att det är ett uttryck för en fundamentalism. Det är ju ett populärt skällsord. Det är ett uttryck för en primitiv kristen tro, alltså någon sorts förstadium då, innan de kristna hade kommit till bättre insikt. Till det skulle jag bara vilja säga att tittar man på kristenheten idag globalt, så är ju den västerländska kristenheten med sin så kallade moderna inställning, den är ju på tillbakamarsch ordentligt. Ibland får vi siffror på hur många som blir kristna runt om i vår värld, och det handlar ju om tiotusentals varje dag som blir kristna. Men skulle man också kunna ta fram siffror som visar hur mycket den västerländska kyrkan minskar varje dag. Och jag vågar inte säga det, men jag är inte säker på att det stannar vid hundratals varje dag i Europa och Nordamerika, Kanada. Så det är två helt olika utvecklingar. Och redan nu tror jag man kan säga att det, om vi tänker på färgade människor och asiater, och kristna färgade, kristna asiater eller latinamerikaner, jag skulle tro att de är ungefär dubbelt så många kristna i de sammanhangen idag jämfört med oss vita västerlänningar. Så de är redan i majoritet. Om man räknar med på ungefär 15-20 år framåt, att de kommer att vara 4-5 gånger så många. Och tittar man på den tron som förekommer där, så är detta med att driva ut demoner och bota sjuka och tolka drömmar och profetera, det hör till vardagen inom den största delen av kristenheten. Så den här kritiken med att det skulle vara en förlegad världsbild eller en primitiv tro, den kommer på skam, menar jag. Det kommer att visa sig. Det är väl mycket som talar för att vi kommer att få, om vi nu får väckelse i västerlandet igen, vilket ju inte är självklart, att det skulle kunna, man kan tänka sig alltså en omvänd mission. Att människor som är fyllda med Guds ande i Afrika och Latinamerika, för inte tala om Asien, att de också kommer som missionärer till Europa och till västerlandet. Och då är det en helt annan kristendom än den som vi kanske är vana vid just nu i vårt land. Men framförallt så skulle jag vilja avfärda den där kritiken då mot de här styckena ifrån modern vetenskap och marxism, eller om att det skulle vara lagiskhet. Jag skulle vilja avfärda den tillsammans med Båsland på så sätt att hanterar man de textavsnitten på det sättet, då har man ju inte läst dem i sitt sammanhang. Då har man ju inte satt in de texterna i Jakobsbrevet i sin helhet. För det är ju ingen tvekan om att Jakobsbrevet i sin helhet vänder sig till bröderna och handlar om den kärleksfulla gemenskapen som finns mellan kristna, och om hur de ska förvalta sin tro, och om hur man ska be tillsammans, och hur man ska be för varandra, och hur man ska visa omsorg om varandra, därför att det är avgörande för evangeliet. Det är det som är evangeliet. Det är det som är sammanhanget. Inte att det skulle vara något samhällsetiska partslager i någon debatt på den tiden. Nåja, vi ska titta då på, om det nu är tre delar, så ska vi titta lite närmare då på den första delen här, alltså verserna 7 till och med 12. Här handlar det alltså om att vi ska hålla ut i det att vi väntar, och det motiveras det, den här uthålligheten hos dem som framförallt hos dem som far illa på grund av de rikas beteende som vi har läst om tidigare. Att de ska få styrka och de ska vara uthålliga i sin tro. Och det motiveras här på två sätt. Det motiveras för det första med att Herren eller domaren står för dörren. Så att de ska inte ta saken i egna händer, utan de ska överlåta domen åt domaren. Det kommer en dag när rättvisa skipas. Det må ta längre tid eller kortare tid, men så menar Jakob att det är. Och den andra bilden är ju en välkänd bild. Den handlar om jordbrukaren. Jordbrukaren i vers 7b och 8. Och då är det ju så att jordbrukaren lever mycket målinriktat. Och jordbrukarens styrka, det är vissheten om att skörden kommer. Det är inte så att jordbrukaren plöjer eller sår och plöjer, de tog visst i den ordningen på den här tiden, och sen inte tror att det ska bli någon skörd. Utan här finns en övertygelse om att det kommer en skörd. Och det andra som är föredömet med den här jordbrukaren, det är hans tålamod. Han tror inte att det kommer veckan efter han har plöjt eller sått. Utan han väntar. Han väntar på höstregn. Han väntar på vårregn. Och sen väntar han på den mogna skörden. Så jordbrukarens trygga visshet och tålamod, det ska ni ta som föredöme när det gäller att vänta på domaren som står för dörren och att hålla ut. Vi vet att han kommer och vi visar tålamod i det. Sen så står det då också i vers 9. Klaga inte på varandra, bröder, och så blir ni inte dömda. Och det där finns ju med då i flera av de andra breven också. Och här står då i vers 10 om, står profeterna som ett föredöme. De klagade inte, utan de talade i Herrens namn till föredömen. Och det här var väl det som gjorde att man såg upp till profeterna, de gammaltestamentliga profeterna. Det var de som hade kommit och de hade talat i Herrens namn, som det står här. Jag tror att det är viktigt att stryka under det. Och varför är det viktigt? Jo, därför att på samma sätt var det ju med Jesus. Jesus talade i Guds namn. Och på samma sätt, tillämpningen, är det med oss. Vi talar i Guds namn. Alltså det är motsatsen till att klaga. Vi är förmedlare av Herrens ord. Och vi talar Herrens ord till varandra. Och framförallt exemplifierar Jakob det med bönen. För vad är bönen? Om inte annat än att tala i Herrens namn. Att bedja i Herrens namn. Och det står ganska mycket om bönen efter det här avsnittet. Och som om det inte räckte, så nämns ju till och med en av de här vid namn. Det står ju i vers 11. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och ni har sett hur Herren till slut handlade med honom. Jobb blir plötsligt det stora exemplet här. Och Jobb, han levde under svårmod och lidanden och svåra prövningar. Och det är ju de Jakob skriver till nu. Så Jobb är ju ett bra exempel. Och hur gjorde Jobb då? Jo, Jobb, han bad. Och han talade med sin Herre. Och han var viss om, Fastän de andra sa till honom, ja men Jobb, du är ju inte rättfärdig, du har nog syndat i något stycke. Så var han ändå viss om att han var rättfärdig i den med att han hade gemenskapen med Herren. Han visste att Herren hade tagit emot honom och att han levde i frid med Herren. Och han gav inte efter på det. Han frestades eller prövades på den punkten, men han stod fast vid den rättfärdighet som Herren hade gett honom. Han var uthållig i sin tro. Och vi vet att Herren inte bara stod för dörren, utan Herren också kom till honom och besvarade hans böner. Och jag tror vi ska slå upp det och läsa avslutningen på Jobs bok. Därför att ofta så talar man ju om Jobb och hans lidanden. Och en annan sak när det gäller Jobs bok, det är att man ofta, precis som de här kära vännerna då till Jobb, falska vännerna, man säger att ja, det är nog något fel på dig, Jobb. Och att Jobb, de skulle trösta Jobb, men det blev ju en björntjänst, att det blev precis tvärtom. De höll på att skälpa honom. Men sen så, förutom då Jobbs kamp, goda kamp, att hålla fast vid Herrens nåd och barmhärtighet, för det är det handlar om. Och det handlar om för dig och mig. Skulle du och jag börja försvara oss emot djävulens anklagelser, eller tänka som så om oss själva, ja, vi är dåliga och vi är nog bara värda Guds straff och det kan inte bli någonting med mig och så vidare. Skulle vi tänka så, hur ska vi då kunna vara uthålliga? Hur ska vi då kunna vara förvissade om att Herren ska fullborda det verk som han har påbörjat? Så det här är viktigt för oss också. Nu ska jag inte fördjupa mig i det där hur vi ska tänka, men vi ska tänka i enlighet med sanningens ord. Och det har vi talat om tidigare. Och det gjorde Jobb. Så det var inte bara kamp, utan det var en god kamp. Och så står det i Jobb 42 då, det är sista kapitlet. Slutet på vers 9. Det sista som står i vers 9. Och Herren bönhörde Jobb. Och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Alla hans bröder och systrar och alla han förut hade känt kom till honom, och de höll måltid med honom i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom för allt det onda som Herren hade låtit komma över honom, och var en gav honom ett stycke silver och en guldring. Och Herren välsignade slutet av Jobbs liv mer än början. Han fick, ja, så räknas det upp här, alla får han fick och så vidare. Jag tror inte jag behöver läsa det. Vers 16. Därefter levde Jobb 140 år och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Jobb gammal och mätt på att leva. Det är ett härligt exempel för Jakob att plocka fram. Så att då har vi både att domaren står för dörren, vi har jordbrukarens förtröstan och fasta visshet, och vi har hela Jobbs bok som ett exempel där Jobb håller fast vid den goda kampen. Det är verkligen uppmuntrande, starka och uppmuntrande ord till de här stackarna, om jag får uttrycka det så, som fick lida nu under de rika och de obotfärdiga som utnyttjade dem på olika sätt. Här står ju förresten det som jag antydde. Framförallt kommer till i vers 12 då. För att här ser ni då att i den uppdelningen som jag gjorde, alltså vi har delat in slutavsnittet i tre delar, så hör alltså vers 12 till den första delen. Där det står: framförallt mina bröder, svär inte vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Det hör ihop med talet och denna uthållighet och domaren som står för dörren. Jag för det alltså till det första stycket. Läser man folkbibeln och inte har några bibelförklaringar, så ser man inte det. För då har man ju bara två stycken, då har man ju fört den versen till nästa sammanhang. Så det ser ni, att det inte onödigt att fundera på hur versarna hänger ihop med varandra. Men här står det då ytterligare om talet. Och att man ska låta ja vara ja och nej vara nej. Och det var ju så det var för Jobb. Han höll fast vid Guds godhet. Han tog inte fasta på sina egna tillkortakommanden. Utan hans tro var en tro på Gud och inte en tro på honom själv. Och på samma sätt ska det vara med oss och i vår uthållighet. Vårt tal ska vara i enlighet med sanningen. Och det var ju så Jakobsbrevet började också, att vi hade blivit födda på nytt genom sanningens ord. Och det är så Jakobsbrevet slutar också i vers 19. Där varnas för att komma bort från sanningen. Och den här 12:e versen med vårt tal, att det ska vara ja ska vara ja och nej är nej, det är ju att hålla sig till sanningens ord. Det vill säga det ord som är evangeliets ord. Det är det vi ska hålla oss till. Herren älskar dig. Gud har en mening med ditt liv, med din tillvaro. Han har gjort allt som står i hans makt för att lyfta dig upp på en nivå där ni kan umgås, du och han, genom Jesus Kristus utan dåligt samvete, därför att Kristi blod renar från dåligt samvete. Det är sanningens ord. Och Gud förbjuder att vi säger någonting annat till oss själva eller till andra. Det är viktigt att evangeliets ord, sanningens ord, får slå rot ibland oss. Och att det är det som får styra våra liv. Och är det det ordet som får leda oss, vägleda oss, då behövs det inte att vi svär några eder för att förstärka vad vi själva tycker och tänker och sånt, va. Utan det blir allt sånt över. Det är samma undervisning som Jesus hade i bergspredikan. Och som vi har gått igenom tidigare. Ja, det var den första delen där då. Om att hålla ut. Men sen finns det en andra del i avslutningen. Och den delen rubricerar vi då med orden att be för varandra. Eller att be tillsammans. Och då ser ni i vers 13. Får någon av er lida ska han be. Och i vers 14 är någon sjuk. Då ska jag kalla på församlingens äldste. De ska be för honom. Vers 15. Trons bön ska bota den sjuke. Vers 16. Bekänn era synder för varandra och be för varandra så ni blir botade. Och vers 18, vers 17 står det om Elias bön. Och i vers 18 så står det när han sen bad igen så började det regna. Så det finns ju som ett stickord, va, så kommer det igen. Det är upphängt på bönen. 6 gånger nämns bönen bara i de versarna. Och då kan man kanske tänka sig att jaha, den här andra delen, nu är det någonting helt nytt som kommer här. För innan så var det ju lidande och svårigheter och uthållighet. Och nu så handlar det om bön och att be för dem som är sjuka eller bekänna sina synder. Men om du tänker efter, hur var det? Hänger inte det här ihop trots allt? Var det inte så med Jobb att han hade lidanden? Och han bad. Det hänger ihop. Lidandet, prövningarna, sjukdomen och bönen. Det hänger ihop. Kanske det till och med är så. Jag vet att vi var inne på bönen för några veckor sedan. Och vi talade om att be gemenskap med Herren och be efter hans vilja. Kanske är det så, hörni, att det är först i de riktigt svåra svårigheterna som man lär sig att be. Jag säger inte att det är uteslutande så, men jag vet om svårigheter som jag själv har haft, att det är en väldigt god hjälp till att få kraft i bönen. Det är som om det är två sidor utav samma sak. Svårigheterna, prövningarna å ena sidan, bönen, åkallan å andra sidan, och så ger det uthållighet. Och det blir en äkta bön. För det går inte med fromma ord i ett sånt läge. Utan det blir ett rop ifrån hjärtat. I den meningen är det en äkta bön. Så det hänger mycket väl ihop det här. Och det kanske inte är någon tillfällighet att han tar upp det här med att de sjuka ska kalla på församlingens äldste. Det är en del alltså i det livsmönster som finns i det kristna livet. En missförstånd som vi ska undvika, det är det som står här i vers 13. Det står att om någon av er får lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Ett missförstånd är ju att tro att Jakob här skulle tala om två olika grupper. Det är inte så att den ena gruppen i församlingen de är lidande och den andra gruppen de är glada. Utan det han talar om är ju mänskliga tillstånd som vi alla har del av. När du har det svårt ska du be. När du är glad så ska du sjunga lovsånger. Så att orden är knappast avsedda för olika grupper. Utan det är så att vi människor, vi har del av båda de här tillstånden. Fast det kan ju vara värt att lägga märke till att om det då båda tillstånden finns, så ska vi ju göra båda sakerna. Jag tror nog att när någon av er lider så ska han be, men han ska nog sjunga lovsånger också. Därför att Jobs lidanden och dina prövningar kan göra att det blir en äkta bön. Den kommer från hjärtat, men det ska ju också vara en trons bön. Och tron är ju den att Gud besvarar bön. Det finns ju en glädje i den här smärtan. Det finns ju en glädje i den här kampen och uthålligheten. En glad förväntan hos jordbrukaren att skörden ska komma. Hos den bedjande, lidande att bönesvaret ska komma. Vi hade det i episteltexten den här veckan att den som nalkas Gud måste tro att Gud finns till och att han lönar de som söker honom. Och det är klart, har vi den tron på sanningens ord, på evangeliets ord, då blir det i sig en inspiration till att bedja. Det måste inte vara svårt för att vi ska lära oss bedja. Det kan också vara så att evangeliet blir riktigt levande för oss så att vi blir inspirerade att bedja av det skälet. Och så kan det ju vara för en som har det svårt också, att man lyfter blicken från sina svårigheter och ser att Gud svarar på våra böner. Det kommer, lika visst som skörden kommer, så kommer bönesvaret och vi kan glädja oss i förtid eller sjunga lovsånger och glömma våra lidanden för en stund åtminstone. Jag vet inte om ni tycker att det där var en järv utläggning, om ni inte har hört den förut, men jag ska visa er på ett annat ställe då. Om jag hittar den nu i första Thessalonikerbrevet. Jo, där har vi det. Första avslutningen på första Thessalonikerbrevet. Jag sa ju det att sista kapitlet, avslutningen på första Thessalonikerbrevet, har mycket gemensamt med avslutningen på Jakobsbrevet. Det står så här i första Tess 5:16: var alltid glada. Och vers 17: be oavbrutet och tacka Gud under livets alla förhållanden. Var alltid glada och be oavbrutet. Det är enligt rabbinsk utläggning två sidor utav samma sak. Och det man tänker på, att be oavbrutet, det är att fira gudstjänst så att säga oavbrutet i sitt hjärta, om inte annat. För man var ju inte alltid samlade till gudstjänst, gemensam gudstjänst. Och det man tänkte sig att bönen var förenad med en glädje, det berodde på att grundsynen var den att vi människor, vi lever i våran vardag och den kan vara nog så besvärlig. Och det kan vara trist det vi håller på med, eller vi kan uppleva det så periodvis och så vidare. Vi har ansvar som vi ska förvalta på dagarna. Vi måste tänka på mycket annat än att tänka på himlens glädje. Och så tänkte man sig att när man kommer till gudstjänsten, det vill säga när man kommer in i bönen, så är bönen eller gudstjänsten, det är ett utrymme som Gud har gett oss. Ett rum som vi får gå in i. Och när vi går in i det himmelska rummet, i gudstjänsten och in i bönen, då får vi lämna alla bekymmer utanför. Därför att när vi firar gudstjänst och när vi ber och umgås med vår himmelske fader, då behöver vi inte tänka på alla de där svårigheterna och ansvaret och tristessen, utan där får vi vara barn inför vår himmelske fader. Och eftersom de har den grundsynen i det judiska sammanhanget, så springer ju de till gudstjänsten av glädje, för då slipper man ju allt det vardagliga bekymret. Och om du och jag kunde tillägna oss något utav samma syn, så skulle vi kunna le, inte när vi går ut i kyrkan, utan när vi går in i kyrkan istället. Så när vi kommer in i gudstjänsten, då struntar vi allt det andra som har hänt. Då lägger vi det åt sidan. Och därför hänger det ihop. Be oavlåtligen och var alltid glada. Två sidor. Alltså var ständigt i bön och var alltid glada i Herren. Åter säger jag er, gläder i Herren, skriver Paulus i Filipperbrevets 4:4. Så någonting av det tycker jag man ska se här i Jakobsbrevets avslutning också. Samma tankegång så att säga där i den 13:e versen. Ja, när nu det är sagt att vi ska vara vid gott mod också när vi har det svårt, och vi ska vara glada när vi kommer in i gudstjänstens rum. När det nu är sagt så ger Jakob alltså ett exempel. Han ger ett exempel med en som ligger på sjukbädden, men han ska kalla till sig församlingens äldste, så ska de fira gudstjänst och så ska de bli glada, och inte bara glada utan de ska bli botade också, står det här. Här finns alltså 5 stycken moment. Om du läser det noggrant från vers 14. Och det första momentet är att han ska kalla på församlingens äldste. Det är det första momentet. Det andra momentet, det är att församlingens äldste ska be och smörja den sjuke med olja i Herrens namn. Det tredje momentet är att trons bön ska bota den sjuke. Jag har skrivit rädda den sjuke. Det är möjligt att det står olika i olika översättningar som jag haft framför mig. Eller att det står rädda den sjuke i din översättning. För det är samma ord på grekiska. Sosomai, rädda, frälsa, hela, bota, samma ord. Så det är alltså en upprättelse både till ande, själ och kropp. Och sen får man ju då välja hur man ska översätta det. Det fjärde, ja det sa jag kanske, Herren ska göra honom frisk. Eller där står det i 15:e versen i folkbibeln, Herren ska resa upp honom. Och i Hjärts översättning som jag inte har här, så tror jag det står låta honom stå upp, om jag minns rätt. Jag minns i alla fall att det står ergei på grekiska. Och det ordet ergei, det betyder det har med uppståndelsen att göra. Så när det står att Jesus uppstod från de döda, då används ordet ergei. Och det är det som används här. Och därför så tror jag att Hjärts har öppnat i alla fall i sin bibelöversättning och faktiskt också i sin kommentar för den tanken. Att den sjuke kommer att uppstå. Om han nu inte så att säga blir botad här på jorden, så kommer han ändå, Herren, att låta honom stå upp. Alltså den dimensionen. Att när vi på uppståndelsens dag så att säga, då blir ju alla helade fullkomligt. Så vi vet att vi blir helade i slutänden. Det är gott att veta. Sen om det sker i evigheten eller tiden, det liksom har mindre betydelse. Det viktiga är att Herren är hos oss och att han svarar på vår bön och låter oss stå upp. Nu vet inte jag om det var det Jakob tänkte på. Men det kan ha varit det. Det blir alltså en tolkningssak, så vi ska återkomma till det. Och sen står det till sist då, om han har begått synder så ska han få förlåtelse. Det är det femte. Så de där 5 delarna ska vi tillämpa förstås. Men vi behöver väl också kommentera det när vi nu går igenom de här verserna så noggrant som vi ändå gör. Och Och den sjukes bidrag i det hela, det är ju att han ska kalla till sig församlingens äldste. Sen står det inte någonting mer om den sjuke. Utan de andra momenten här, alla fem momenten, det är ju sånt som inte den sjuke står för. Utan det är ju de äldste som ber förbönerna i Herrens namn. Det är de äldste som smörjer med olja. Och de äldste som ber i tro. Och det är Herren som gör honom frisk. Och det är Herren som ger honom förlåtelsen. Så det är verkligen en rik tjänst som kommer den sjuke till del. Vi har redan konstaterat då att hela det här avsnittet handlar om bönen, så jag tror inte att jag behöver ta upp det. Jag funderar på, jag gjorde en liten utvikning för mig själv här. Jag ska ta det några minuter här. Jag tror jag gör det. Det är 6-7 minuter kvar. Nämligen med uttrycket de äldste. Vi har ju gått igenom Matteus evangeliet och där talas ju om översteprästerna och de äldste. Presbyteros på grekiska, de äldste presbyteros. Men det syftar ju oftast då på den judiska församlingen. Men här, nu är vi ju på kristen mark här. Så de kristna hade tydligen också äldste. De kristna har tagit över det här ifrån det gammaltestamentliga sammanhanget. Och då har jag slagit upp här. Nu ska vi se här. Första Konungaboken 8:1. Är det första stället. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel och alla huvudmännen för stammarna. Och så vidare. Första gången som det talas om äldste i gamla testamentet, så är det ett uttryck för stammarnas huvudmän. Alltså jag vet inte vad vi skulle säga på svenska. Anfader eller något sånt där. Alltså huvudet där i släkten. Huvudmännen bland stammarna, de kallades för presbyteros. Och då är det av naturliga skäl, presbyteros betyder ju äldste, det är så det är översatt också. Det är väl av naturliga skäl då oftast den som är äldst. Men i ordet ligger inte bara det att man är äldst. Utan i ordet ligger någonting av en rangordning, alltså att man är främst. Man har en position. Det ligger så att säga i sakens natur. Det har ingenting att göra med att Gud har tillsatt det så eller att någon har valt så, utan det är bara ett konstaterande att det finns de som är äldst, de som har den positionen så att säga i stammen. Och det betyder att från början så fanns det ju många släkter och många stammar, 12 stammar, med många familjer och släkter och därmed också många äldste. Och läser man vissa ställen som vi inte ska ge oss in på här nu, så jag har skrivit fjärde Mosebok 26, antyder att de äldste kunde räknas i hundratals. Och tillsammans så representerade de här äldste hela folket eller hela menigheten, hela församlingen. Församlingen, jag hoppas ni förstår rätt, alltså hela menigheten, hela det judiska folket. Kahal på hebreiska. Det som sedan översätts med församling när vi kommer till Nya testamentet. Av alla dessa huvudmän som räknas i hundratals, så tog Moses ut 70 personer. Och det tror jag vi ska slå upp i fjärde Mosebok 11. Vers 16. Då sa Herren till Mose: kalla samman 70 män av de äldste i Israel, såna som du vet är folkets äldste och dess tillsyningsmän bland folket. Så det är inte alla äldste, utan det är 70 av de äldste. De äldste är många, många fler. Äldste används i allmän mening. Och här ska de kallas samma 70 tillsammans med tillsyningsmän. Det är de som sen i Nya Testamentet också, jag tror det översätts ibland med tillsyningsmän. Eller föreståndare kan det ju vara också. Alltså episkopos, tillsyningsman, föreståndare. Men det finns ett annat ord i någon översättning. Jag tappar bort det. Men det faller tillbaka på de här. Så här har du äldste och tillsyningsmän. Presbyteros, episkopos. Så Moses han kallar ihop dem där då. För fram dem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa sig där hos dig. Där ska jag stiga ner och tala med dig. Och jag ska ta av den ande som är över dig och låta den komma över dem. De ska tillsammans med dig bära bördan av folket så att du slipper bära den ensam. Och så berättas det då om hur det här går till. Och i vers 24 så ser vi vad som hände då. Han kallade samman de 70 männen av de äldste i folket och lät dem ställa sig runt omkring tältet. Och så steg Herren ner i månskyn och talade till honom och tog av den ande som var över honom och lät den komma över de 70 äldste. Då nu anden vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer. Så där har du de 70. Sen har ju Moses då att göra med de här under en 40-årsperiod genom ökenvandringen. Och så går de in i det utlovade landet. Och när de går in i det utlovade landet så delar de ju upp landet i 12 delar. Så att varje stam får varsin del. Och från den stunden så tar olika delar och olika städer i de här delarna. Från den stunden, första Samuelsbokens 11 kapitel och 3 vers och så vidare. Jag slår inte upp de här. Första Samuelsbokens 16:4, 30:26 och så vidare. Så talas det om äldste i den stad, de äldste i den staden. Eller i den delen. Inte att förblanda med de 70 nödvändigtvis. Men de här äldste, och särskilt de 70 då som var kvar, de fungerade kan man säga som någon sorts, ja, ungefär som riksdagen på den tiden. Och de samarbetade med kungen som då var ytterst ansvarig. Sen kom ju då Nordrikets sönderfall och Sydrikets sönderfall, babyloniska fångenskapen, och de var splittrade ut över hela den då bebodda världen. Och under den tiden, diasporan, förskingringens tid, så var det just den här institutionen utav äldste som blev det sammanhållande bandet för det judiska folket. De kände ju ansvar, inte bara för det sina så att säga, utan också sinsemellan, och höll ihop folket mitt i splittringen. Och efter fångenskapen, när de kommer tillbaka till Jerusalem, så får prästerna en starkare ställning. För att det som hände efter fångenskapen, babyloniska fångenskapen med Esra och Nehemja, det var att man återfann boken, lagboken, och man läste detta. Och prästerna började undervisa från ordet, och då kommer uttrycket därifrån, prästerna och de äldste. Nu är tyvärr tiden slut, så jag hinner inte göra det här färdigt. Men vi får väl göra det färdigt, för att det kan vara bra att se hur det sedan följer med in bland de första kristna.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över Jakobsbrevet, vi hörde del 17. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och inspelningstekniker i Värnamo kyrka var Lennart Johansson. Härefter så kommer sändningen från Radio MF. Ha en god och välsignad vecka. God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo kyrka är Lennart Johansson. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu har vi kommit till del 17.